Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Wow, vilken jäkla vecka vi har haft. Jag måste bara säga så här, Rickard Delera-avsnittet så kom i onsdags. Holy MacGyver, holy MacGyver. Satan i gatan var det har lyssnats på det. Det har lyssnats över en halv miljon gånger, alltså nu från onsdag till söndag som är idag. Det är helt otroligt. Men jag förstår det också. Det är faktiskt ett jättebra avsnitt. Jag själv har lyssnat på det 3 gånger. Drog en powerwalk och lite sånt. Jag gillade faktiskt där. En grym entreprenör och man får med spännande historier som när han och Jon Olsson var inne i deras hus och det kom folk, bara dumma banditer, och skulle sno deras Lamborghini och sövde honom med ester och massa konstiga grejer till. Jättebra entreprenörstips. Och gillar ni det här avsnittet också, då kommer ni gilla avsnitt 150 med hans bästa kompis Henrik Ekdahl Persson som är en miljardär och bor ganska nära varandra i Marbella. Så otroligt roligt att det här har varit det mest lyssnade avsnittet i Sverige just nu. Så sjukt kul. Men ni får också inte glömma att lyssna på mig och Lena Apler som pratar om massa härliga grejer om det här avsnittet i slutet. Så att nu tycker jag vi kör igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Ja, nu hoppar vi in i ett jättebra avsnitt. Alltså jag älskar de här. Man bara lär sig hur mycket som helst. Och den här veckan är det med Annika R. Malmberg. Hon är en av Sveriges främsta föreläsare. Hon är även frekvent på TV4. Hon har skrivit massor av böcker. Och jag kan säga så här, är bara allmänt grym. Och vi pratar bland annat om alltså hur man ska tänka när negativa saker sker. Massor av nycklar för att bli framgångsrik. Vi pratar om de här olika färgerna, alltså röd, gul, grön, blå och hur man hanterar andra människor när de är de här olika färgerna. Vad gör framgångsrika människor för att lyckas, hoppar vi in på. Och sen även att hur man ska se positiva saker i väldigt negativa situationer. Och sen hoppar vi självklart in på massor av bra förhållande tips, hur man får att hålla och vad man ska göra. Ett jättebra avsnitt med Annika R. Malmberg.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Annika R. Malmberg.
Tack ska du ha.
Woho, woho. Alltså du skiner ju. Ja. Har du någonsin hört att du är en sol?
Jag får höra att jag har utstrålning och att jag ger människor energi. Det får jag höra. Ja. Men det är inget jag går och tänker på.
Men om man ger energi, då måste ju på något sätt få energi. Du måste ju, ja. För att kunna ge så måste du kunna få. Tar du energi från andra människor för att kunna ge vidare?
Nej, men alltså det är väl också olika egenskaper man har. Men, och mitt temperament, mitt humör. Jag är väldigt sällan låg. Det är så här, en del människor säger att de är nedstämda. Eller, ja, det finns ett uttryck idag som är väldigt populärt. Man säger att man är skör. Jag vaknade och kände mig skör. Alltså, jag förstår ju att folk kan känna så. Men jag har aldrig känt mig skör. Och det får jag väl säga är nog en styrka. Det kanske gör att jag missar en del saker i livet. Men jag har faktiskt inte... Jag är väldigt sällan nedstämd och ledsen. Är det dåligt och risigt, då brukar jag göra någonting åt det.
Men hur tänker du om du är... Om det händer någonting negativt och du likaså alla människor drabbas av positiva saker och negativa saker varje dag. Mm. Hur håller
inte
du...
Inte varje dag ska jag säga. Negativa saker varje dag. Men det har ju hänt jättejobbiga saker i mitt liv också. Jag har ju gått igenom en skilsmässa och det har varit jobbigt i yrkeslivet. Jag har ju varit säljare, det vet ju du också hur det är med ups and downs och så. Men även om det har varit riktigt tufft och jag har haft det jobbigt så kan jag inte säga att jag har liksom åkt ner i något mörker. Jag har aldrig varit där, jag har bara konstaterat att nu är det väldigt, väldigt jobbigt. Men det har väl ändå på något vis har jag väl sett att det finns en väg ut ur det här. Men det kan ju också vara otroligt segt förstås, långdraget. Men det är inte så att det påverkar mig så att jag blir det där hopplösa. Utan jag hittar nog glädjen eller någon motivation ändå att ta mig vidare. Sen vad jag får energi av, det är ju när jag ser att andra människor lyckas. att jag märker att folk har glädje av råd som jag har gett, eller det går bra för någon som jag har på något vis haft ett finger med och hjälpt. Det är ju fantastiskt inspirerande. Och när det går bra för mina barn och så här, ja, men då blir jag så glad.
Du föreläser ju extremt mycket och är en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Mm. Vad är det folk vill höra på för någonting? Vad är det som gör att folk kan betala dig hundratusentals kronor för en timme? Nej, inte hundratusentals, men du är dyr.
Ja, jag är inte dyrast. Jag har väl men däremot så har jag en fast prislista. Och det är också olika affärsmodeller. Det finns ju så många olika sätt att göra det här på.
Ligger den på nätet eller?
Nej, det gör den inte. Men den är offentlig så man kan få den. Kunderna får den. Men liksom, och det står alla våra konsulter har priser. Vad vi kostar. Eller vad det är. Om man ska ha 1-3 timmar. Halvdag, heldag. Och det betyder att jag vill ska vara en full transparens. Det finns många talarbyråer i den här branschen. Och jag vill att alla kunder ska få. De vet vilket pris som jag har. Man kan inte ringa runt och deala om Annika.
Men vad kostar en timme med dig?
Samma pris som 3 timmar, 40 000. Om det är upp till, inte över 500. Är det över 500 så är det 50 000. Och det är också om du tar 45 minuter så är det 50 000 i så fall. Ett inspel som kan vara på en stor konferens. Så det är fasta priser för föreläsningar.
Härligt, men då får man mycket bra grejer. Så att den där 50 000 är det värt för timmen, det är ingen
ja,
snack.
Ja, och det jag kan säga så här att om du har ett inspel på en konferens som inte ger någonting, när du har samlat kanske flera tusen människor och sen så tar du in en talare eller föreläsare som lämnar folk oberörda eller nästan sänker humöret människor eller gör dem aggressiva och irriterande, då kan det vara rätt dyrt, även om det kanske bara var 15 000. Så att,
nej, men jag håller helt med dig. Ja. Men vad är det då folk vill anlita dig för?
Ja, nu tror jag många gånger att det är att de vill ha Annika. Ibland så är det så att de har bara hört att jag är bra på scen och att jag lyfter en grupp och ger dem den här energin. Har de hört att det där brukar folk prata om länge efteråt. Så att det kan vara det ryktet jag har. Och sen får jag börja bena ut vad är det ni vill att jag ska prata om då. Men jag kan säga att det vanligaste är samarbete, kommunikation, hur man kommer överens i en grupp. Människor är olika och hur man behöver inte älska alla på jobbet. Man måste ändå kunna liksom vara i samma rum, liksom få det att funka. Så det får jag ofta prata om. Sen när det är unga människor, och då handlar det mycket om hur man kan göra karriär och hur man kan bli framgångsrik. Och jag har ju liksom hjälpt många att bli bra på att sälja och ja, men du vet, allt sånt där som är viktigt. Som många tycker är svårt och jobbigt. Och då har jag genvägar och tips och idéer.
Men kan du bara förklara, vad är färgerna för någonting?
Färgerna idag är ett sätt att beskriva människors olikheter på. Och en del har ju då blivit lite upprörd över det här med färger, för man tror att det är liksom att man sätter en etikett på människor och man sätter dem i fack och man kommer inte ur det här. Men egentligen så kan jag säga att det är inget annat än en pedagogisk modell för att beskriva människors olikheter. Och att man just använder färger, det är för att det är lätt att komma ihåg. Och om du ska använda det här verktyget i vardagen, vilket är otroligt kraftfullt att göra och verkligen hjälper dig i relationer, på jobbet, med allt, då är det ju bra att du kan komma ihåg det så du kan använda det. Och därför tycker jag färgerna är bra.
Jag läste din bok Make It Work. Ja. Och du skriver ju väldigt mycket om det och om massa sådana saker. Men jag gillade verkligen det här exemplet när man, det här med IKEA.
Ja, just det.
Alltså som man ser lite grann så här, vilken är jag? Och det jag tycker också med det här med färger, det är ju det att jag tycker att det är så himla bra, för att då kan man förstå varför någon inte förstår den.
Ja.
Alltså
ja.
Att man gör någonting, och i ens egen värld, innan jag hörde talas om det här, då är det så här, okej, men den här typen av människor, är de helt dumma i huvudet? Varför fattar inte de vad jag säger? De fattar inte vad jag gör. Och varför är de så sega kanske? Eller de gör något på ett helt annat sätt än vad jag är. Och att man också inför... Du är ju som säljare. Mm. Eller alla är vi säljare. Jag också.
Ja, det är vi.
Och det kan jag tycka att alla är... De flesta är på ett... Även om man... Vad man än gör så ska man övertyga människor på ett eller annat sätt. Och då är man ju säljare. Men också att man förstår att okej, nu kommer jag in till en havsblå person. Mm. Och vad är det den har för triggers då? Då kanske inte den går igång att jag sitter och pratar om min helg en halvtimme och försöker bygga en typ av relation.
Nej.
Då blir den så här, okej, vad är ditt problem?
Ja. Du får inte ens vara kvar där.
Vi har tagit ett möte för att vi ska komma fram till någonting. Mm. Och det gör vi inte med att höra på din helg i stugan 30 minuter och försöka
bygga
den här
typen
av relation.
Problemet är att den personen kan ju då visa sitt ogillande eller kanske luta sig bakåt och lägga armarna i kors för att de blir störda av det här eller de blir lite besvärade, och då tror du att du måste skärma dem ännu mer för att du ska få dem på lite gott humör, och så blir du ännu värre, så att han eller hon triggar då din sida som inte han uppskattar och blir ännu värre. Och det är det här som händer hela tiden. Solgula är ju experter på att göra situationen värre genom att de tror att nu kan jag vinna över personen, när de bara skulle ha slutat prata, luta sig baka och frågat vad vill du ha av det här, var tysta, då hade det liksom vänt. Men då vet de inte det. Så kan man lära sig det så är det ju jättebra. Men jag tänker att det här är ett mycket större verktyg än att ha bara på ett kundmöte eller när man träffar en människa på gatan eller på någon middag så där. Det här är ju en del att få livet att fungera. För att du ska ju ofta, ja, om du vill bygga nära relationer med människor omkring dig som, där inte folk lämnar dig och du blir ensam på slutet, utan du verkligen har relationer som ger någonting, då måste du ju kunna möta människor där de är och visa respekt. Och där behöver man bli bättre. Men ja, det här med IKEA, jag kan ju säga det för att tack vare att det har blivit så mycket spridning om det här med färgerna nu. Det har ju skrivits en bok och flera böcker på det temat som har kommit långt tidigare innan min bok. Som gör att alla pratar om färger, eller väldigt många pratar om färger. Då blir det också en våg emot det där. Att en del säger så här, ja, men jag tror inte på det där. Och jag har ju hört det ganska ofta. Jag har jobbat med färger i 23 år nu, eller personprofiler i 23 år. Alltså som ett yrkesverktyg. Och så säger någon så här, jag tror inte på det här med färger. Och då, det är så konstigt, för det är ungefär som att säga att jaha, du tror inte att människor är olika. Eller vad är det du säger? Alltså, jag kan ibland säga, men har du inte ögon att se med? Gör vad som helst, sätt upp ett monopolspel i familjen. Bjud hem några polare och spela monopol. Och sen säg till mig om du inte ser olikheterna. Det är ju så, någon fuskar ju. Någon vill bara vinna oss, kan slå ut alla. Det spelar ingen roll liksom att vi är kompisar och blir dålig stämning. Jag ska bara vinna det här. Någon annan vill läsa reglerna först och någon säger skit i reglerna. Så här, nej, men jag ska läsa reglerna och vill vara den här banken. Det är också intressant. Varför vill en del vara bank? En del vill bara slippa det, men de ska det. Och en tredje är bara helt upptagen av vilken spelpjäs ska jag. Och jag vill ha den där roliga hatten. Liksom.
Ja, exakt, hatten. Skon, ja.
Det gillar du, ja.
Ja, men skon tycker jag. Hatten är grym.
Du vill ha hatten?
Ja, jag tror.
Eller hunden. Jag vill ha den där gulliga hunden.
Ja, men skottkärran också.
Ja, men den finns inte den nya, tror jag. Skottkärran. De har gjort om pjäserna. Jag vet. En liten besvikelse.
Det är därför jag inte spelar den nya.
Nej. Och sen är det någon som... Ja, den personen som vill ha spelpjäsen kan ju faktiskt hitta på nya regler. Det är för det blir lite roligare. Och så pratar de högt och avslöjar sitt nästa drag. Och blir jätteglada när det går bra och blir superledsna när det går dåligt. Och så här drama queens. Och sen så finns det de som bara tycker det är mysigt att vi sitter här. Och inte har våra telefoner och datorer. Alla sitter faktiskt och umgås på riktigt. Och det är så himla härligt. De bryr sig inte om hur det går i spelet överhuvudtaget. För nu har jag vänner. Och vi är tillsammans. Och om jag skulle leda nu och liksom råka vinna, då kan jag ge bort. Nej, men ta du, Alexander, för nu ligger du lite risigt till. Ta mina pengar, du kan få Norrmalmstorg. Liksom.
Alltså, det låter ju väldigt trevligt det där, men också väldigt äckligt. Man kan ju inte ge bort Norrmalmstorg eller centrum.
Säger du, ja. Men någon tycker det är ett spel, Alexander.
Det är inget spel. Det är ett spel, men det finns också en vinnare och en förlorare. Man vill inte vara förlorad.
Ja, men jag bryr mig inte. Och det är det som är jobbigt. Så här. Jag vill inte att någon ska förlora. Vi kan strunta i det. Vi slutar spela nu när någon ligger... Det är oftast någon som säger det. Om någon leder för mycket, då vill de en del sluta, för då blir det så liksom tråkigt. Så att nu slutar vi, nu glömmer vi det här. Men gör vi något annat. Så där, jag menar, bara en sån grej. Eller som du sa, IKEA-exemplet, det är väl det som många som... Jag vet, en del kommer på mina föreläsningar och så har de en väldigt eldröd person hemma. Och den personen tror inte på det här, de tror att det är en horoskop och de orkar inte lyssna. Och då säger hustrun kanske så här, men kan du inte följa med på en föreläsning? Så här, nej, det vill jag inte. Men när jag har berättat om IKEA-exemplet, eller de berättar det hemma, eller de får läsa det i boken, det som du hade, då sitter de och garvar, de röda. För då känner de igen sig och då börjar de fatta att det finns någonting i det här. Och det är där jag måste göra. Jag måste ju få de här personerna som inte tror på det här att liksom, oj, men det kanske ligger någonting i det här.
Men om jag hoppar in på det, du har ju coachat jättemycket företagsledare, varit ute och föreläst för typ alla och allt möjligt. Om man drar de här sakerna, vad gör framgångsrika människor för att lyckas?
Ja, och då börjar vi ju tidigare i samtalet säga att de vet vilka styrkor de har och har byggt sin framgång på sina styrkor. Och det är det smartaste man kan göra.
Och om man vet vilka styrkor man har, det är många som säger så här att kolla vilka styrkor har du, dina svagheter, och blir bra på dina svagheter.
Nej.
Och sen är det vissa som du då säger totalt tvärtom. Man ska fokusera på sina styrkor. Man kan skita i sina svagheter.
Nej, inte skita i, ska jag säga. För då kan det bli, livet bli väldigt jobbigt. Så där. Men du kan ju klara dem hjälpligt.
Man blir bättre på det man är bra på.
Ja, helt klart. För det är mycket roligare. Det du är bra på tycker du ofta är roligare. Och då gör du det med hjärna. Och så säger man så här, ska du bli framgångsrik vet alla att det finns, som jag sagt, inga genvägar. Du får lägga ner väldigt mycket tid på någonting. Om du ska bli bra på att sälja eller tala inför grupp. Eller göra musik som Avicii gjorde, så får du jobba mycket.
De här 10 000 timmarna.
Ja, eller vad det nu är, men liksom absolut. Du måste, och då är det väl bättre att du gör någonting som ger dig energi och du blir glad av och som gör det meningsfullt, än att varje dag är en kamp och en fight. Det är ju liksom att göra det onödigt besvärligt för sig.
Bättre. Då blir man bättre på det man är bra på.
Ja, ja. Mm. Och sen så får du ju, jag menar, om jag har eget företag och så måste jag ju också lära mig ekonomi, annars så kommer det inte bli så lätt för mig att driva företag. Så då får jag ju faktiskt träna upp andra egenskaper också hjälpligt. Eller skaffa mig ett bra nätverk. Teama upp med människor som faktiskt täcker upp där jag är dålig. Och många säger så att jag vet det, att så här, du har bra självförtroende. Och så säger jag så här, att jag har inga problem att säga vad jag är bra på. När du säger så här, du är en bra talare. Ja, jag vill påstå att jag är en av de bästa i Sverige. Det kan jag säga. Och då säger en del, aha, det var inte så ödmjukt. Nej, men alltså, hallå, det här är ju mitt jobb. Det är det här jag har gjort i fulländning. Jag tycker att det jag gör på scen är bra. Jag tycker mina böcker är grymt bra. Sen vet jag att det finns massa saker som jag inte är bra på. Jag kan erkänna allt. Alltså, det finns så många saker där jag vet att där slår... Alltså, det finns så många som är så bra på saker som jag är dålig på. Men det kan jag leva med. Mm. Jag är inte bra på allt. Men jag har vissa saker som jag har bestämt mig för att här ska jag liksom vara bland de bästa.
Och vad finns det för andra framgångsfaktorer?
Ja, så det är den första. Sen den andra, det är att du får jobba. Du får ligga i. Alltså det är bara så.
Man måste anstränga sig.
Ja, du får, och det är många timmar. Och det är så lätt när det är motigt att man ger upp och man hittar ursäkter. Det här är ju det som jag har försökt hjälpa mina barn med när de ska växa upp och haft motgångar och så också. Men att motgångar är en del av livet och lägg inte skulden på någon annan. Det var ju min första bok. Den heter ju Ta skit och gör det till guld. Och det är så jädra tufft ibland livet. Du får inte det där jobbet, du får inte den där killen, tjejen. Alltså, det är någon annan som tar dem. Och det är orättvist. Ibland är jag är den bästa, men det är ändå inte jag som får det där talarpriset, tycker jag då. Liksom. Det är min hang-up i livet.
Men det är ju bara, har du inte fått någon talarpris eller?
Nej.
Men det är ju bara för att de här olika ställena som har det, de ger bara priset till honom och tjänar mest pengar på.
Ja, det kan vara så. Men i alla fall, det är en sån där grej som jag brukar skoja om. Men det är ändå liksom att, så är det ju. That's life. That's life liksom. Du får besvikelser. Men skillnaden mellan en framgångsrik person och en medioker person, att den mediokra personen hittar massa ursäkter till varför liksom de inte bryr sig om det där. Det är surt även. Om jag inte, ja men då talar PC, det ändå ingenting. Så här. Någon som inte får vara med i några poddar säger, jag lyssnar ännu inte på poddar. Jag tycker poddar är, det är, vem har tid att lyssna på poddar? Sanningen är att den personen aldrig blir inbjuden till en podd. Eller inte har förmågan att själv starta upp en podd. Alltså det finns, och vi märker inte när vi håller på att ursäkta oss.
Så du menar att en icke-framgångsfaktor är att man ursäktar sig för mycket?
Ja, det kan till och med vara så att jag bryr mig inte om karriär. Eller så här, det här var ju också en grej, nu kör inte folk bil på samma sätt som när jag gjorde min säljkarriär, men då var det där fina bilar. Då var det någon som sa så här, men jag bryr mig inte om vilken bil jag kör, det är totalt ointressant. Jag tycker det där bara är liksom patetiskt med folk som ska styla med sina bilar. Och då säger jag så här, fine, visa mig att du har möjlighet att skaffa en Ferrari då, eller en Porsche, eller vad det är. Och du har det, du har musklerna, du har kapitalet att skaffa dig den bilen eller få den som tjänstebil, men du tackar nej. Då köper jag det. Då fattar jag, då är det på riktigt. Då bryr du inte om bilar. Du hade möjlighet att köra en Ferrari, men du... Nej, jag bryr mig inte. Jag kör hellre en kanot eller cyklar och så. Men det som jag inte köper, det är när människor inte ens är i närheten av det där som de pratar om. Fast de säger, det är inte värt något. Det är inte trovärdigt för mig.
Om vi skulle ge ett sista tips för att lyckas med det man vill i livet, med sitt mål eller det man verkligen gillar. Vad skulle du säga till dem då?
Att inte vara så... Att inte ha så bråttom och ta allt så superseriöst hela tiden. Du har gott om tid. Det är väl det rådet. Nu är jag ju 55. Vissa områden så det tog ganska lång tid när jag hittade rätt. Man behöver inte göra... Jag tycker många unga människor har så otroligt bråttom. Men du kommer ha tid. Och ibland går det åt ett helt annat håll. Och det kanske var som är fel håll. Men med facit i hand så var det rätt bra att du gick kors och tvärs, upp och ner och allt vad det nu blev. Så det ordnar sig.
Mm. Jättehärligt att ha dig här. Vad superkul, så himla mycket bra info, jättespännande. Det här samtalet skulle kunna fortsätta ett bra tag till.
Ja, det var jätteroligt. Du gör en sån bra grej här. Vad kul att vara här.
Tack så mycket. Mm. Och om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man det och hur kan man följa dig?
Man kan följa mig, man behöver bara komma ihåg Annika R. Malmberg, för det är det namnet man hittar mig på Instagram och Facebook och LinkedIn. Jag är mest aktiv på LinkedIn och på Instagram. Så att LinkedIn heter Annika R. Malmberg Hamilton då. Så där går det jättebra. Hemsidan Annika R. Malmberg, där finns många framgångstips. Jag har ju två hemsidor, ett för bolaget, ett för mig. Dela med mig av tips hela tiden.
Jättebra. Mm. Men du, stort stort tack att du gästade. Det har verkligen varit super härligt att träffa dig. Du är en sån himla energiknippe, en riktig energistråle.
Ja, det var varmt här inne av solen, men jag tror vi skapade lite extra värme på slag. Jag känner mig i alla fall. Men det är väl ett gott tecken. Och det är så här, det kan man också ta med sig i en relation. Så länge den andra personen engagerar dig så finns det hopp.
Så länge den andra personen engagerar
dig. Så det finns ett engagemang, att du vill, när du säger någonting och jag tycker att det här har inte jag förklarat bra, och jag blir engagerad att vilja få det att förstå eller förklara ännu bättre. Det är då jag börjar vifta med armarna och se så lite röd på kinderna ut. Men det är också ett gott tecken, för då betyder det att du intresserar mig och jag är engagerad. Och det kan man ha i yrkeslivet och det kan man ha privat. Och har man det, ja, då finns det hopp.
Stort, stort tack Annika för att du gästade.
Framgångspodden with Alexander Polaros.
Välkommen till framgångstipsen med Aper och Pärleros. Hej allihopa.
Hej Alexander. Det är inte så många rummet här, men nej. Förhoppningsvis är det några fler som lyssnar sen.
Verkligen. Ja. Nu har det varit sjukt spännande avsnitt med Annika, där vi pratat om alla de här färgerna och egentligen person.
Ja.
Person.
Säger
bakom
du passion
personen.
Eller passion?
Jag säger persika.
Persika säger du. Passion, ja.
Säger man person eller?
Ja,
vad säger du för
person,
något?
Person. Jo, det gör man.
Man säger också, vad jag har hört, så här, personas.
Ja, men persona, det är när du ska mejsla fram en tänkt fiktiv personlighet. Alltså en role model för vad du nu ska göra. Vi tror att den som köper min produkt, det är en kvinna 37 som jobbar på advokatfirma och bor i centrala stan, går ut på krog 3 gånger i veckan. Då är det en persona du mejslar fram. Då får man nog säga persona. Annars säger man person. Man kan inte säga person. Person kan man säga.
Person.
Person.
Men om man pratar om färgerna, har du koll på färgerna? Har du koll på vilka färger du är?
Ja, det har jag. Jag är röd. Med lite gula inslag. Blir lite orange också kanske då.
Hon blandar dem. Ja. Men hur du som person, om du skulle säga 3 egenskaper som du har. Eller som din personal skulle... de som du har jobbat med skulle säga så här, Lena är det här och det här. Vad hade du sagt?
De skulle nog säga att hon är energisk, drivande... Och så lägger jag till rätt snäll. Det var mitt tillägg. Kanske de inte säger det första rummet. Men jag tycker att jag är energiskt drivande, positiv, snäll. Jag tycker att jag har en massa positiva egenskaper.
Ja, 3 var lite för lite nästan.
Det var för lite. Det täcker inte min rika personlighet.
Nej. Men du har ju också investerat i ganska många bolag och suttit och kollat på pitcher och allt sånt möjligt. Så här. Om man går in på personerna, om det kommer in 3 stycken personas till det här rummet där du då sitter i med en kaffe kanske i handen. Vad kollar du på de här personerna för att du ska vilja göra en investering?
Jag kollar ju faktiskt väldigt mycket efter passion. Nu talar vi passion med A och pannben. Det är 2 saker som krävs för att starta och bygga bolag. Inte för att starta, det räcker det med lite en dröm. Men för att orka driva, utveckla, växa ett bolag så måste man ha både pannben och passion. Och jag vill se den här lite galna glimten i ögat på dem. Man måste se att det här är någon som brinner för det de gör eller det de tror att de ska göra. Så jag tror att de har förmåga att nå fram. Sen är det inte alls säkert att det blir exakt så som de säger nu. Men då måste de hitta andra vägar. Och har du passionen och pannbenet så hittar du vägar du kanske får ändra på din affärsidé, men du hittar vägar framåt.
Och vad är den största failen då man gör, som du har sett då?
Som pitchare eller som investerare?
Ja, som pitchare.
Ja, men det är att man blir för teknisk. Man beskriver, ja, det gäller naturligtvis speciellt techbolag. Man inriktar sig mycket på tekniken som man tycker är så grym. Man utvecklar något fantastiskt. Man glömmer att, ja, men det ska ju finnas någon där ute som är beredd att betala för det här. Det ska finnas en kund. Och man tappar mig om man bara kör tech. Jag måste förstå, jag är inte så teknisk själv. Och jag måste förstå, skulle jag vara beredd att lägga pengar på den grejen? Skulle jag vara beredd att lägga tid på det? Varför i så fall?
Man ska förenkla allt lite mer.
Ja.
Man ska göra ett lite så här, hur har det sett ut i verkligheten? Att ja. Det här är ett stort problem ja. Vi har. Och det kan lösas på det här sättet. Ja. Och då är vi först eller störst
och så
eller
måste jag,
smartast.
Precis, och så ska jag gärna tro på och förstå att där ute finns kunder som är beredda att betala det här.
För att de sparar det här eller det förenklar
ja,
det här?
Ja, precis.
Eller?
Förenklar, förbättrar allt vad det kan vara.
Och där har man ju typ, om man skulle dra de grejerna, då har man ju så här 3 slides.
Ja.
Och fått fram det viktigaste.
Det räcker egentligen med 3-5 slides. Jag blir matt när det kommer en sån här pitch deck som är 52 sidor. Jag orkar aldrig igenom.
Och sen är det också så här jättemycket teknik.
Och så är det så mycket teknik och den fattar inte jag.
Ja, men precis. Och då behöver ju den personen en duktig representatör eller en säljare vid sin sida.
Det bästa är ju om man ska pitcha för sitt bolag att man kommer en säljande social marknadsriktad person och en teknisk person som man kan komplettera varandra. För att det är klart att det måste finnas teknik bakom också i de flesta fall. Men det är mycket bättre att gå i team. Jag tycker ofta att det blir bättre när man går i team.
Mm. Har du några andra sista tips om man ska göra en pitch? Hur ska man nå fram till Sveriges affärsänglar?
Jag tror att man ska rikta in sig på att göra den väldigt kort och koncis. Istället öppna upp för frågor. Ju längre pitch, ju färre frågor får du. Och sen tänk då på att det är första gången personen framför dig hör talas om det. Så gör det så enkelt som möjligt. Gärna begripligt med vanlig språk. Inte för mycket tekniktermer. Bevisa att du tror på det här själv så mycket att jag också kan tro på det. Och då måste du lysa ögonen på det kan jag säga.
Och sen också skulle jag säga att man ska ha en bra ekonomisk modell också.
Affärsmodellen är naturligtvis viktig. För om du, det är som jag sa, att om det inte finns någon kund där ute som är beredd att betala, då spelar det ingen roll hur bra innovation det är.
Och det är ganska många som startar olika bolag och typ glömmer bort där själva det ekonomiska.
Mm.
Alltså, eller ser att det blir lättare. Typ så här att, nej men så här ska den funka. Ja men intäkterna, nej men det löser sig. Eller, nej men man kan göra reklam i appen. Eller man kan göra det här, det klassiska. Vi kan ha reklam finansierat i våran ekonomiapp.
Man bara, ja.
Då kommer det bli, då måste man upp på liksom miljonnivåer av användare för att det ska slå Facebook, för att det ska vara bättre att lägga pengarna där än i typ YouTube eller Facebook eller var
men
som
alltså,
helst. Liksom.
Man gör ju sig själv en väldigt stor tjänst också som startuppare om man funderar igenom ekonomiska betingelser och affärsmodell innan. För att någonstans vill du kunna leva på det här bolaget. Du vill naturligtvis ta in kapital. Alla investerare kommer att kräva avkastning. Alla vill se hur är betalströmmarna, hur är affärsintäktsmodellen. Och då är det bra om man inte häver ur sig någon sån här klyscha som men vi kan ha reklam i appen.
Men du måste ha hört det också va?
Ja, klart jag har hört. Men det är nog inte så slagkraftigt som argument.
Nej. Ja, då får vi tacka för oss idag. Hoppas ni har fått med er ett gäng härliga rådtips på om ni ska ut och pitcha. Så att det här är ganska många, ganska grundliga grejer, men dock så är det väldigt, väldigt många som glömmer. Tack
det
för oss.
Det enkla är det vackra, eller hur?
Jajamän.
Ja, hej hej.
Framgangspodden with Alexander Polaris.